Vi läser det hela evangeliet för långfredagen så som det skrivs i Matteus, och vi står upp när vi lyssnar på det. På vägen ut träffade soldaterna på en man från Kyrene vid namn Simon, och honom tvingade att bära Jesu kors. När det kom till ett ställe som kallas Golgata, vilket betyder skallen, gav de honom vin att dricka blandat med galla. Han smakade på det men ville inte dricka. När de hade korsfäst honom delade upp hans kläder genom att kasta lott om dem, och sedan slog de sig ner där och vaktade honom. Ovanför hans huvud hade de satt upp anklagelsen mot honom som löd: detta är Jesus, judarnas konung. Samtidigt med honom korsfästes två rövare, den ene till höger och den andra till vänster om honom. De som gick förbi smädade honom och skakade på huvudet och sade: du som river ner templet och bygger upp det igen på 3 dagar, hjälp dig själv nu. Om du är Guds son, så stig ner från korset. Överste prästerna, de skriftlärda och de äldste gjorde också narr av honom och sade: andra har han hjälpt, sig själv kan han inte hjälpa. Han är Israels kung, nu får han stiga ner från korset, så ska vi tro på honom. Han har satt sin lit till Gud, nu får Gud rädda honom om man bryr sig om honom. Han har ju sagt att han är Guds son. På samma sätt blev han skymfad av rövarna som var korsfästa tillsammans med honom. Vid 6:e timmen föll ett mörker över hela jorden, och det varade ända till 9:e timmen. Vid 9:e timmen ropade Jesus med hög röst: Eli, Eli, lema sabachthani, vilket betyder: min Gud, varför har du övergivit mig? Några som stod där hörde det och sade: han ropar på Elia. En av dem sprang genast bort och tog en svamp, fyllde det med surt vin och satte det på en käpp för att ge honom att dricka. Då sa de andra: låt oss se om Elia kommer och hjälper honom. Men Jesus ropade än en gång med hög röst och gav upp andan. Då brast förhänget i templet i 2 delar, uppifrån och ända ner. Jorden skakade och klipporna rämnade och gravarna öppnade sig. Många kroppar av avlidna heliga uppväcktes, men efter hans uppståndelse lämnade de sina gravar och gick in i den heliga staden, och kunde ses av många. När officeren och de som bevakade Jesus tillsammans med honom såg jordbävningen och det andra som hände, greps de av stark fruktan och sade: den mannen måste ha varit Guds son. Det var också många kvinnor som stod längre bort och såg på. De hade följt med Jesus från Galileen för att tjäna honom, och bland dem var Maria från Magdala och Maria som var Jakob och Josefs mor och modern till Zebedaios söner. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus.
Ja, en samtalspredikan in vid korset. Så tänker vi. Tillsammans med er alla. Vi vill samtala om det här. Vi står vid korset, in vid korset. Och då upplever vi det mest brutala ondska som man kan tänka. Det svåra är att vi ser exempel på sån brutal ondska i vår egen tid. Ständigt. På nytt och på nytt. Vi har inte kommit längre. Men samtidigt som vi står där in vid Jesu kors, så anar vi Guds kärlek till människor. Vad ser du, Mikael?
Ja, det, när du säger det, brutaliteten, så kommer jag att tänka på officeren och soldaterna. De ser jag stå där. Och officeren då, man kommer ihåg att officeren, en romersk officer, han var romersk medborgare. Han var från Rom, kanske en lågadlig. Medan däremot soldaterna, de kunde vara judar som tagit värvning, eller troligtvis alldeles från gränstrakterna runt omkring. Men vanliga icke-romare. Han var väldigt utomstående, om man säger så. Han hade ingenting med judarna att göra, kunde ingenting om deras traditioner. Han var där för att utföra ett jobb. Han var brutalitetens handlangare. Och att det är han då som säger att detta måste vara Guds son, det första som gör det, det tycker jag är det första tecknet på det du säger. Här finns någonting mer än bara det vi läser i nyheterna idag. En rå brutalitet som vi inte ser någon mening med.
Men du ser fler människor. Där finns kanske vi.
Ja, om vi känner igen oss själva, jag tror att vi får, det var ju många människor, om vi tittar på alla evangelierna, det är ganska många människor runt omkring där. Jag tänker vi får vara aktsamma om när vi tittar på de här människorna. Vi ska se om vi känner igen oss själva. Vi ska inte känna igen någon annan i de här bilderna. För runt omkring där finns ju också överste prästerna, rådsherrar och skriftlärda som hånar Jesus. Och det är, tycker jag, ett exempel på hur vi människor fungerar. Man har en ställning, en åsikt, en position. Då har man väldigt svårt att ändra sig. Man ligger kvar, för när det kommer någonting annat som står på tvärs mot det vad jag står för, så hänger man kvar. Det är en mänsklig bit. Och vad händer med dem sen? När det blir lite tydligare, när vittnena kommer efter uppståndelsen, det vet vi inte. Men några rådsherrarna vet vi ju, blev sedan också följare av vägen.
Men får jag fråga, saknar du folk där? Är det några du skulle vilja se i korset?
Ja. Ja, förutom alla utom ett evangelium så saknas ju lärjungarna. Grabbarna är borta. Johannes är med i ett av våra texter, men annars är lärjungarna de som följde honom närmast, de som han tog avsides när han hade något viktigt. Till folket pratade Jesus med i liknelse, men inte med lärjungarna. De finns inte där. Men däremot,
hur tänker du?
Jag tänker på att det faktiskt var kvinnorna som var där. Det fanns en mängd. Och här räknas en rad kvinnor upp. Tre stycken Marior, Magdala och Marias syster, Maria Klopas hustru och Salome räknas upp. De nämns, ja, några Marior nämns ju tidigare, men Salome har vi inte hört talas om tidigare. De blir ju väldigt viktiga för den tidiga kyrkan. Men de finns där. Kvinnorna finns där. Då som idag. Det ser jag. Det är kvinnorna bar den första kristna tiden, tror jag. Männen stod på barrikaderna, men det som bar, det var kvinnorna. Och så är det även idag.
Men lärjungarna, tror du inte att de på något sätt var i närheten? Var det så att de inte orkade gå fram? Var det så att de inte kunde det av praktiska ordningsskäl? De var hans närmaste.
Ja, de var nog rädda, definitivt. Definitivt rädda. För att bli igenkända, det vet vi från historien om Petrus. Är inte du den som följde? Och han förnekade tre gånger. Han var nog både rädd och skamsen. Jag tror säkert att de hade några som de kände som de bara hålla läget på vad som hände. Det är mycket möjligt att det var kvinnorna som de hade bett vara där, det vet vi inte. Men rädslan var nog det. Och förundran, oförstående. Vi kan väl själva känna igen så när vi står inför någonting vi inte fattar vad det är som händer. Hur gör vi då? Rädslan och osäkerheten skapar rädsla. Det är osäkerhet i vår tillvaro som gör att vi mår dåligt. Inte att det är jobbigt eller att det är tufft, mycket jobb eller sånt. Men osäkert. Vad leder det här till? Vad kommer det bli av det här? Kommer jag orka? Det är det tuffa. Det tror jag de hade väldigt mycket av. Osäkerhet. Vad händer nu?
En central hälsning i evangeliet, både genom Jesus och genom änglar och på andra sätt, är ju: var inte rädd. Var inte rädd. För det är vi ju ändå. Men han säger det. Och i evangeliets innersta djup, om vi borrar lite, så är det hälsning till oss idag. Var inte rädd. Inte ens invid korset. Där sker Guds kärleks under. Nu är det Matteus som vi läste texten från idag. Matteus evangeliet är skrivet riktat till judarna. Han är själv en jude och han vill ge berättelsen om Jesu Kristi liv och gärning till sitt folk naturligtvis. Och det gör att han knyter an händelserna, det märker vi i berättelsen som han ger oss från detta tillfälle. Det händer alltså mycket omkring här. Jesus hänvisar i tillit sitt liv i Herrens händer. Han lämnar över sitt liv i Herrens händer. Och det är en attityd som den judiska tron innehåller, att överlämna sitt liv i Herrens händer. Genom att läsa eller ange Psaltarpsalm 22 som vi läste från idag nu här. Det finns flera sätt att tänka på det här. Några tänker att Jesus faktiskt från korset reciterade hela 22 psalmen. Det är lite att tänka. Men å andra sidan är det så här att om man reciterar inledningen på en Psaltarpsalm, så menar man hela psalmen, alltså dess innehåll, dess ärende. Och då är Psaltarpsalm 22 väldigt speciell. Den innehåller moment som är viktiga just i det som precis där och då sker med Jesus. Och den vittnar om att Jesus är medveten om vad detta innebär som sker med honom just där och då. Men 22 psalmen blir väldigt viktig. Min Gud, varför har du övergivit mig? Vi har svårt att ta in det där. Men jag tänker, han blev övergiven för att du och jag aldrig ska bli övergiven. Aldrig. Aldrig övergiven. Och då blir detta så starkt. Och när vi läser vidare i psalmen, som vi inte kan göra nu igen, men som ni har tillgång till. En annan sak jag tänker på är ju det här med förlåten i templet. Alltså draperiet som skiljer det heliga från det allra heligaste. Och då tänker judarna nämligen att där är Gud själv. Och där kan inte människor komma in. Överste prästen går in i det allra heligaste en gång om året och ber om förlåtelse för folkets synder. Men ingen annan. Det draperiet rasar. Det rämnar ner. Och öppnar alltså vägen in. Så att alla människor kan komma till Gud. Så tänker Matteus när han berättar om förlåten i templet. Den här jordbävningen är också intressant. Hur kändes det? Hur var det? Jag vet, vi har inte varit med om jordbävningar så mycket. Någon kanske har det. Men det där att själva grundvalen för där vi är, står och befinner oss bävar, vacklar, skakar. Det är ostadigt. Mitt liv är inte tryggt längre. Nej, mitt liv är inte tryggt längre. Men det som sker på korset upptäcker vi som står där invid, det är nog att lita till. Det är det vi kan lita till. Det är honom vi kan lita till. När allting skakar. Alltså.
Jag kommer att tänka på en film jag har sett. Det är flera av er som vet att jag älskar film. Och jag är så spänd på det. Det är en film som heter Ben Hur. Den som har vunnit mest Oscars ihop med två andra filmer i historien. Och det är spännande nu, för de gör en ny produktion av den. Men Behur var ju en jude, och hans mor och syster drabbas av spetälska. Och han, det är en lång historia, men han kommer tillbaka till Jerusalem precis i den här stunden under långfredagen. Och hans mor och dotter kommer ut ur fängelset under här och gömmer sig. Oväder, mörker, jordbävning. Och de gömmer sig i en grotta där i närheten av Golgata. Och Jesu blod rinner från korset ner över dem i den här grottan. Och de blir friska. En väldigt, kanske kan säga, övertydlig bild. Men den fick jag framför mig här. Alltså hur tydligt man vill göra att Kristi blod renar oss. Och spetälskan på den tiden var ju en sjukdom man fick därför man har gjort något dumt, tänkte man. Inte för att man har drabbats av virus eller någonting, utan att man, det var för sina synders skull man fick det. Och det var ju en social sjukdom, utstött sjukdom. Och det gör det ännu starkare här. Man upptas igen. Som du säger, vägen är öppen för alla. Det är bara för oss att gå den.
Så öppnas gravarna. Eller gravar, står det bara. Gravar öppnas. Och de som var där i uppstod. Men egentligen förklarar Matteus strax direkt att den uppstod inte då, utan först efter hans uppståndelse.
Uppväcktes, men gick inte ur graven för en uppståndelse. Ingen fick se det.
Graven öppnades, men de gick inte ur. Eller kom inte ur. Men efter hans uppståndelse uppväcktes de. De fanns och de var synliga på stan, så att säga, säger Matteus. Man såg dem på stan. De som hade varit döda hade uppstått. Och det här att de inte uppstod förrän på uppståndelsens dag, det är ju detta att evangeliet är så tydligt och profetierna att Kristus uppstår som den första. Därefter alla andra. Men hans död och uppståndelse gäller alltså alla. Också de som uppstod där, de levde ju före Jesus. Alla som levde före Jesu liv, gärning, korsfästelse och uppståndelse berörs av hans försoning, förlåtelse och uppståndelseberättelse. Alltså den är retroaktiv. Den sker då. Och den sker nu. Alltid och ständigt i all evighet samma gärning för oss människor i Jesus Kristus. Och ingen är utanför. Inte de som levde före honom i tusental av år. Inte de som levde efter honom i tusental av år. Alla är inräknade, berörda. Det gäller för alla. Det är ett evangelium från korset som vi upptäcker när vi står här invid korset och lyssnar till texten. Hur tänker du?
Jag tänker det här att Jesus stunden innan han dör ger upp hoppet. Det ger mig hopp. För Gud ställer allting på ända, allting är annorlunda, allting som vi vill tillföra Gud och människorna då ville tillföra Jesus, en världslig kung med stor makt, allt detta tar Gud avstånd ifrån. Vi har en Gud som hela tiden avstår det vi vill tillföra honom som människor. Mitt rike är inte av denna världen.
Och invid korset så upptäcker vi också att, som du nämnde, den här officeren, han bekänner. Bekännelsen blir väldigt viktig. Han måste vara Guds son. Petrus hade ju bekänt det. Och då säger Jesus till honom: det här har du inte kommit fram till själv. Det här har Guds helige ande uppenbarat för dig. Det här är någonting som du inte presterar, utan det här är en gåva. Men bekännelsen och troheten, och hos de andra evangelierna alldeles särskilt, så troheten till Jesus trots allt, trots att de flyr och håller sig undan en del, så är troheten till Kristus verksam in i korset. Det är starkt.
Ja, det här, trots allt, tycker jag är spännande. Alltså, hela vår kyrka bygger ju på dessa vittnen. De som var med här runt korset och de som sen mötte den uppståndne. Men vi vet ju också att det räckte inte. Det var först 50 dagar senare det blev någonting av det, så att säga. Det räckte inte att själva varit där. Det var så otroligt. Du måste få kraften någon annanstans ifrån. Orken, vågen, modet Och det fick de lite senare, men det är en annan dag det.
Det är en annan dag.
Men den hör ihop, det hör ihop. Ja.
Paulus har hjälpt oss mycket. Vad vore evangeliet utan Paulus? Det vill säga, och de som tolkar, som tydliggör betydelsen av det som skedde, ledda av anden. Och Paulus är en av dem som vi behöver. Han tolkar korsets avgörande betydelse gång på gång i sina brev till församlingarna för att de ska tro på det och hålla fast i trohet. Han säger till exempel i första Korinthierbrevet: talet om korset är en dårskap för dem som går förlorade, men för oss som räddas är det en Guds kraft. Dårskap.
Ja, det var ju det jag lite grann var inne på. Alltså det här är ju så tokigt så att det kan man ju inte tro på. Det är ju, vi är ju skolade att idag att skollagen så får skolan inte lära ut någonting som inte vilar på beprövad vetenskaplig grund. Och det kan ju inte påstå att uppståndelsen vilar på en vetenskaplig grund. Det är inte det handlar om. Men vi är skolade och jag tror det är en mänskligt. Det är inte bara vi idag som tar till oss. Vi vill veta, vi vill förstå, vi vill få det att hänga ihop. I den dårskapen att tro på någonting vi inte kan liksom få ihop. Då måste vi ha hjälp och få ihop det där.
Det är en Guds kraft. Mm. Alltså korsets kraft. Det har vi talat om ofta, det har predikats mycket om det. Det är sånt som vi behöver. Detta försoningens under sker och från det utgår till oss försoningen, det vill säga en kraft till försoning. Ja, Paulus skriver till exempel: jag har blivit korsfäst med Kristus. Det är Galaterbrevet. Jag har blivit korsfäst med Kristus. Alltså har jag dött med honom. Och då vill han också förstås följa mönstret från Kristus själv. Har jag också uppstått med honom. Och det är en livsstil, ett livsinnehåll som är gåvan till oss. Eller för att inte tala om den här hymnen som vi äger i Filipperbrevet 2. Troligtvis var det en hymn som gudstjänstlivet hade tagit till sig och använde som läsning. Var så till sinne som Jesus Kristus var. Och så beskriver han det i Filipperbrevet 2. Bland annat står det då: när Kristus till det yttre hade blivit människa gjorde han sig ödmjuk och var lydig ända till döden, döden på ett kors. Därför har Gud upphöjt honom över allting. Och hans namn står över alla andra namn. Och hymnen innehåller då detta: att alla tungor ska bekänna att Jesus Kristus är Herre, Gud Fadern till ära. När vi står in vid korset så grips vi av detta, att detta är allmängiltigt till alla.
Jag tänker på sista orden från Lukas evangeliet då, som Jesus säger: Fader, i dina händer lämnar jag nu min ande. Att stå där och ta del av de här berättelserna och försöka få det att förstå och få det att hänga ihop, dårskapen och allting, men bara att överlämna sig, låta det ske, låta det verka. Det är det svåra, men också det enkla. Jag väl har gjort det.
Då avslutas Jesu liv. Och vi tänker på Jesu liv. Vi vet ju om berättelserna i evangeliet. Allt han gjorde, allt han var med om, allt han sa. Mycket är nedskrivet, inte allt. Jag har en diktare som jag ibland hittar tillbaka till, och det är biskopen i Lund, Nils Bolander. Kommer ni ihåg hans dikt om de lånade krubba? De lånade bröd en hungersdag. De lånade båt i ett fiskarkäll. De lånade sal när hans dag var, tid var förbi att duka sitt nattvardsbord. Dock, men korset han bar och törnets krans var hans. Det var hans. Och så skriver Bolander då: dock, nu när jag skådar hans stingande krans och ser hans kors som det var, då känner jag djupt. Det var inte hans. Det var min börda han bar. Det kors min frälsare kallade sitt var mitt. Det var för vår skull. Alltihopa var för vår skull.
Ja.
Vår uppmuntrande hälsning, Mikael, till varandra idag, det är ju lita på det hoppfulla segertecknet. Lita på korset. Håll fast vid.
Våga lita och var inte rädd.
Amen.